Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia?
Oj, det står att jag är barnskådespelare, tror jag kanske. Och att jag... och så är det någon konstig bild, vet jag.
Från 2013.
Ja, exakt. Mm. En gammal bild från 2013. Från en väldigt bra tv-serie dock, tror jag, som heter Dubbelliv. Som var barn- och ungdomsdrama som gjorde det, som var väldigt kul. Nej, men sen är det väl så där. Nej, jag tror att den är ganska kort. Alltså, jag tror att det inte är så mycket av det när jag har sett det.
Okej. Okay. Ja. Borde den vara längre?
Ja, tycker jag. Ja, nej, men... nej, alltså det är väl lite, alltså det är väl det viktigaste då där, och lite sådär vad man har gjort för produktionen liksom.
Är det ni som är köksmästare i Backe?
Du är 20 minuter sen.
Jag ber om ursäkt, köksmästaren. Carl Svensson.
Även om det såg ut som och var ett genombrott hade Charlie Gustafsson jobbat i dryga 15 år när han fick en av huvudrollerna i det som skulle bli de senaste årens allra största svenska tv-drama Vår tid är nu, vars fjärde och sista säsong nyligen sändes.
Ja, jag har egentligen redan fått ett körschema av Ros, men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom det.
Får jag säga en sak först?
Absolut.
Om du inte vill ha någon kontakt med mig så får jag hålla dig borta från restaurangen.
Ja.
Det här är min arbetsplats.
Mm. Och jag förstår det och jag respekterar det.
Med tanke på att Charlie Gustafsson snart fyller 29 betyder alltså att han jobbat sedan barnsben. Han upptäcktes på en lekplats av legendariska rollsättaren Maggie Widstrand och har trots sin ålder redan hunnit vara med i ett tiotal tv-serier och lika många filmer. Idag lever han tillsammans med Amy Vervet 222 Desismont, som numera är manusförfattare och skådespelare och som om en stund ska refereras till som Amy kort och gott. Hur de hjälper varandra i jobbet, att spela mot Nikolaj Koster Waldau från Game of Thrones och oväntat mycket snack om Baguette. Det kan du vänta dig i Värvet avsnitt 453 med Charlie Gustafsson.
Vad av det du har gjort är du mest nöjd med?
Nej, men det är så, alltså det måste ju vara Vår tid nu som jag hade ju inte gjort någonting så pass stort och någonting med en sån pass stor roll och så få göra den karaktären så pass länge. Så det måste ju nog ändå vara det jag är mest liksom stolt över, för att det är så stort och mycket. Men det finns massa, mycket fina grejer också där, som jag pratar om, framförallt kanske när jag ser en Dubbelliv, som inte jättestor roll. Jag har gjort väldigt mycket små roller, men i väldigt fina grejer. Så att det är mycket som jag tycker är väldigt bra själv.
Ja, men det är ju roligt det där att, för som jag har förstått det så är ju, det går liksom inte en remake i USA, utan det är er serie som går där, fast
ja, precis.
Dubbad då får man anta.
Nej, men den, jag tror att den som går liksom på någon sorts streamingtjänst där nu är liksom textad. Mm. Tror jag. Däremot vet jag att den har dubbats i massa andra länder. Jag fick ju tyska jag, hörde jag sig.
Ja, just det.
I veckan, eller för ett tag sedan. Det var väldigt roligt.
Mm. Något äldre än du?
Ja, han är något äldre än mig. Men han är ju liksom, han gör ju alltid mig.
Ja.
Det är jätte, och han har gjort mig liksom sedan jag var liten. Så det var, han hade ju så här... Och gud vad kul, nu fick jag 4 säsonger av någonting. Han bara, det här var jätteroligt att göra.
Mm.
Det är skoj.
Ja, fan vad mysigt. Det där förstår man ju inte liksom när man kommer från ett litet land som inte textar. Mm. Men vilken stor industri och liksom vilka stjärnor de är som är liksom Stellan Skarsgård i Spanien. Jag såg en bild på Stellan igår från 1983. Jag tyckte att han var otroligt snygg. Det var kanske därför han var topp av mig.
Han är ju väldigt, väldigt vacker.
Ja, det får man säga, eller hur?
Det tycker jag.
Vad gör du just nu? Vad har du på ditt bord?
Just nu är jag en tv-serie som, jag får inte säga så mycket mer än så, tyvärr. Fick vi ett liksom ilsket mejl häromdagen om att så här, inte ut på sociala medier och sådär. Och så spelade jag teater faktiskt under hela pandemin i höstas. Men sen så la vi ner och sen så började jag göra det nu i... Det har ju också så här, vi har kastat om, det har varit jätte... Men nu har vi äntligen börjat komma igång och filma varje vecka. Det känns väldigt skönt.
Ah, vadå? Ni filmar den på teatern och lägger...
Nej, det här är ingenting med teatern. Förlåt. Okay. Nu hoppade jag lite snabbt till serien som jag gör just nu.
Mm. Jag fattar. Kan du säga något om vilka som är med, förutom du?
Det tror inte jag får
göra. Nej, okej. Okay. Nej, jag fattar.
Det är helt värdelöst att prata om.
Produktionsbolag?
Ja, det kan jag säga. Ja. Det måste jag kunna säga. FLX är det som
jag
det måste vara snäll. Okej.
Ja, jag fattar. Men
Hur har det gått att spela teater under pandemi liksom?
Men det är såklart märkligt, men framförallt så var vi var på Playhouse och det är en ganska liten teater, väldigt intim och liksom så. Så därför så funkade det, tyckte jag. Alltså för att det var, vi hade 50 i publiken, den tar 206, så att, och ganska alltså utspridda såklart, men lite framskjutna liksom i salongen. Och sen var det en så jävla fin pjäs, man tyckte ju bara att det var helt toppen och få stå på scen varje kväll.
Ja, vad roligt.
Och att ens få göra det var ju väldigt, alltså det var ju väldigt märkligt men härligt.
Men och du har spelat med Katrin Sundberg?
Ja, precis. Det var ju på Playhouse, på Tårtljus heter den.
Jaha, det var inte den som har gått nu.
Det var jo, inte precis. Den det är den som har vi gjorde i höstas och som ska, men det får vi väl se. Men den ska fortsätta nu till våren. De håller på faktiskt på att repa in, men det krockade lite med den här tv-serien, så att då har min kompis Anton Lundqvist tagit över min roll.
Ah, okay.
Så att de ska, tanken är att de ska fortsätta spela i år, men vi får se.
Ja, jag fattar. Du har ju varit med, nu nämnde jag Katrin Sundberg, du har ju varit med i hennes podcast. Jag visste inte att hon hade den, det var ju jättemysig. Där framgår ju hur otroligt härlig hon tycker du är som person.
Ja.
Jag har aldrig träffat en människa som är så älskvärd. Alltså listen to me now. Du är, alltså du har ett sätt som gör att man blir tokig i dig.
Och det, man får ju ett extremt gott intryck av dig. Men det känns ju på ett sätt lite ovanligt att någon är så trevlig som du. Var kommer det ifrån? Alltså,
det var väldigt...
är du bara väldigt väl uppfostrad?
Ja, men jag tror att det är mycket det. Jag tror att det är mycket att liksom, om man ska göra det ganska enkelt, så är det väldigt mycket att framförallt mamma lärde mig väl att så här, man är artig, man är... Men sen, jag tänkte på det också så här, efter jag hade varit där hos Katrin och liksom den här grejen och hennes enorma hyllning. Att, jag har ju varit en riktig jävla skitunge också. Jag var ju hemskt när jag var 17-18 och liksom kunde ju... när jag var liten, riktigt liten, så var jag nog ganska... blyg, snäll, liksom bra person. Men sen tror jag att jag var rätt odräglig, liksom 17 till 22 i alla fall.
Oj, okay.
Jo, men jag tror faktiskt att, eller kanske inte 22 riktigt, men just i de med gymnasiet, jag liksom, eller många fina egenskaper också, men också så här rätt självupptagen och ganska lite så. Så att man har inte alltid, jag tror att det är liksom mer, sen tror jag att jag har jobbat hela vägen runt och kanske har blivit en lite bättre människa nu.
Ja. För det första så är det väl rimligt att man är lite odräglig i tonåren.
Men jag tänker ju att det är så, ja.
Men vad var det som ställde till det för dig då? Vet du varför du blev odräglig?
Men jag tror lite, jag vet inte, jag tror att jag var lite sådär... Men dels så var det väl något, det bottnade säkert i något så här själv, liksom tvivel och självhat, tror jag. Som då liksom, istället för att det blev deppigt, så blev det ganska liksom förhöjt. Och jag var väldigt, vad ska man säga, all over the place liksom. Och letade, men liksom kickar, men alltså jag är inte på med droger, men jag liksom letade liksom, hur mycket bekanta som helst hade jag. Det kommer ihåg att jag liksom gick hos en kurator som pratade om att säga, du är ohållbart att ha så mycket vänner. Alltså jag var inga vänner, men så många olika umgängeskretsar som jag alltid skulle liksom... och då kunde det bli att jag liksom försvann från en av de umgängeskretsarna. Och sen så jag liksom hoppade väldigt mycket mellan dem och så. Och men det stressade väl mig, och då tror jag att jag uppfattade, eller var som en ganska väldigt flyktig person. Var väl liksom inte, man kunde väl inte helt lita på mig, tror jag.
Okej.
Okay. Liksom. Ja.
Sa du själv ordet flyktig?
Ja, det sa jag.
Ja, bra ord.
Ja, men det absolut.
Det är men och det känns det som så här, så otroligt moget, att för du gick i terapi tidigt.
Ja. På gymnasiet.
Okej.
Okay. Ja, men det var lite, det är nästan så här, det var typ, jag var nästan tvungen, tror jag. Alltså det var inte som så himla så där, jag måste göra det, utan det var att det var, nej men det var rätt, mådde inte så bra liksom. Alltså det var väldigt, nej men som sagt, det var nog inte riktigt ett moget beslut, utan det var så här, jag måste ju nog, jag tror säkert att det var någon så här, att de i skolan också var så här, han är inte här, han måste ju, vill han gå gymnasiet, för det ju, behöver man inte. Men då måste han ju träffa någon liksom. Och så hittade jag den här toppen. Alltså kuratorn gav mig en sån här liksom psykologelev som går 10 gånger liksom. Och så är det som är typ. Men vi hade ju helt Ja, jag kommer, hon kommer jag aldrig glömma.
Ja, okay. Det kanske är för privat, men vad pratade ni om?
Nej, men allt. Man vred ju liksom in och ut på allt och med någon sorts liksom botten i det här att jag har mitt liksom flyktiga beteende och att jag kunde må väldigt, väldigt bra och sen så kunde jag må väldigt, väldigt dåligt. Och sen var det en sån märklig sommar. Vi hade gjort en film, kommer jag ihåg, som heter 1000 gånger starkare och så här 23 kids på en skola och helt in i den bubblan och var liksom så där skit superhäftigt. Och sen så dog min farmor, kommer jag ihåg, under den inspelningen. Och då var det väl därefter så var jag liksom 3 veckor försenad in i skolan. Och det är i och för sig gymnasiet, men det var liksom 2:an och man ville ju... Och då var det sådär, ja men vilsen och ja, mådde konstigt första gången kanske. Mm.
Men den där, för det där känns också som att du hittade det så himla tidigt, riktningen. Även om du var barnskådis liksom, så uppenbarligen så var du ju inte helt säker hela vägen liksom. Men vad var det, du kanske har fått säga 1 miljon gånger, men vad var det som fick dig att förstå att det var det här du skulle göra?
Nej, men det, alltså mycket var ju att jag bara, det var ju att vara på inspelning. Alltså det var ju egentligen, initialt så var det inte att jag egentligen var sådär, det här på någon sorts liksom själslig nivå, utan det var att jag var på en inspelning igen efter att jag hade varit barnskådis, liksom inte gjort någonting på ett tag och sen fick vara med på en inspelning igen och gjorde en ganska liten roll men på en liksom väldigt, väldigt, väldigt fin film. Och då blev så här tagen på allvar och så här. Och då, när man var liten så såg man ju det, då älskade man ju allting och alla runt omkring och det här att göra någonting kollektivt och det är ju något magiskt tycker jag. Alltså det är ju verkligen det med filminspelningar. Det säger ju väl de flesta som håller på med det. Och det var ju att få uppleva det igen som var det som blev min så här. Sen så kunde jag ju också efter det så var jag ju så här, men varför? Man var ju tvungen att ställa sig frågan varför vill man hålla på? För att man märkte ju att det var, här var ju ingen, jag var ju tvungen att liksom kämpa lite själv också. Märkte man då. Och då var man väl tvungen att säga varför älskar jag det förutom att jag tycker att det är kul att vara på en inspelningsplats.
Mm.
Och där hittade man väl alla möjliga olika anledningar. Men man vill vara med och berätta en historia. Man, ja, det är ju skit, det är jättekul att gestalta en annan människa och få och sätta sig in i en annan människas liv. Liksom.
I taket lyser stjärnorna heter den filmen. Stämmer. Som ja. Liksom, ja, fick det att vända då, på något sätt. Men, och det där tänker jag också är, alltså i film och teater som ju du har, som ju är det du har jobbat med om man ska hårdra det, så är det ju så himla mycket en lagsport. Och det passar dig, eller?
Mm, gud ja. Ja. Absolut. Alltså, det är väl, jag tror att det är mycket är det. Jag har ju aldrig hållit på heller någonting med, det har alltid varit fotboll liksom, som har varit min grej. Eller så här utanför det som har varit det. Men verkligen, alltså det tror jag, jag tycker väldigt mycket om det kollektiva. Liksom. Så verkligen, det är en ganska bra analys.
Laget för jaget.
Ja. Jag tror att jag är lite sån.
Ja. Ja, och där är det ju fint då att vara en trevlig person.
Ja.
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 Ja. För jag tänkte på en grej som första gången jag jobbade med Filip och Fredrik så sa Fredrik Wikingsson så här, när vi hade haft en jättelång förproduktion och sen så skulle vi in i studion äntligen med Breaking News.
Mm.
Och så sa han så här, men kom ihåg nu fan, var trevlig mot dem som jobbar med ljus och ljud, för de är svinviktiga och det kommer du ha tillbaka. Och det behövde han kanske inte ha berättat för mig. För
jag tänkte att du vill också.
Ja, men jag är
en lite trevlig person.
Ja, men jag försöker. Samtidigt så är det ju ett väldigt bra råd, för att jag tycker att det lyser igenom när människor kanske inte tycker att alla är lika viktiga.
Mm. Men jag har faktiskt fått båda, jag har fått båda råden. Jag har fått råden att verkligen rådet att så här, se och göra det. Och sen också verkligen så här, prata inte mer. Det är faktiskt helt otroligt. Men det har jag fått mer än en gång.
Oh, wow.
Men för att jag kanske, alltså, då har jag jobbat med regissörer som kanske tycker att jag har varit lite för mycket att man ska tillfredsställa alla hela tiden. Och så ska man prata med alla. Och så här, men du måste också fokusera på ditt jobb som är det här. Och det har jag liksom viss förståelse för ju. Att har man en lång intensiv dag så är det ju bra att spara på energin och kanske liksom vila emellan och sådär. Och kanske inte alltid, för att jag är väl väldigt sådär. Och tycker skit att jag älskar just att bara snacka. Alltså jag tycker det är också ända sen också sen gymnasiet. Att man liksom, jag tyckte att det roligaste på lektionen var att bara sitta och prata med alla hela tiden.
Mm.
Och samma sak på inspelning, så jag tycker ju ofta, pratar ju hela vägen fram tills någon ropar varsågod och då är det inne i. in i rollen. Ja. Mm.
Fanns det någon kulturell skillnad att filma i Sverige kontra Danmark som du ju ganska nyligen har gjort, antar jag?
Ja, men lite. Lite just när vi ändå är inne på liksom just det här att man ska man prata med de som jobbar med teamet. Ska man jobba med sina, ska man prata med sina kollegor eller inte? Mm. Så är ju det är väl en, ett uns mer tydlig hierarki liksom, mm. i Danmark. Tyckte jag, alltså det här är ju, jag har gjort en film där, men lite så är det ju. Att det, man märkte att det fanns ett liksom, speciellt system och det var ett väldigt, men däremot, jag tyckte att det fanns en större hierarki, så, men jag tyckte att liksom, alltså när det var, man var liksom hela tiden på liksom man var alltid där på sätt. Det var som att det var uttalat att man skulle, man går inte därifrån bara för att det är omrigg. Det känner man att i Sverige kunde man ju liksom, eller då gör man det för att man säger, ja men nu tar, går jag och tar en kaffe medan de rigger om. Men där satt man liksom och fortsatte prata om scener och bara, ja ah, just, alltså så här var, eller så var det kanske specifikt för just den här produktionen, men jag kände att det fanns en lite tydligare hierarkier, men en väldigt ja, men man jobbade hårt liksom, eller man, ja.
I Smagen av Sult så filmade du mot Nikolaj Coster-Waldau. Mm. Hur var han off-cam?
Supertrevlig.
Okej.
Okay. Men jättekul. Men det var ju det, är det där också att så här, med hierarkier och sånt. Så det är ju klart att så här, han hade den största trailern. Det var liksom, man lägger, ska inte störa honom i onödan liksom, och inte krångla till saker för honom i onödan. Men också alltså super, men det var väl lite också så här, det honom jag tänkte på när det var så här, men är man på sätt, då är man, han är, då är man där hela jag var ju liksom, jag var ju på väg ut och bara, men nu går jag ju och tar en paus här nu medan de riggar om, men då satt de kvar och liksom regissören och Nikolaj och alla de, och jag var så här, okej, det här, jag måste ju, det kan jag inte göra, jag måste gå tillbaka och också sitta här och jobba medan de riggar om liksom. Så att mycket ambitiös och mycket trevlig.
Mm. Jag fattar. Mm. Pratade ni något om Alex Schulman ni två?
Nej, men för det hade jag missat.
Ah, okay.
Det var så roligt för att det var en vän som sa till mig så här, exakt den frågan som du ställer nu, frågar han så bara, pratar någonting om Alex Schulman? Och jag bara, helt missat det bråket.
Mm. Ja. Ja, det är någon slags beef. Ja. Ja, ja, hur som helst, har du sett filmen? Alltså din egen film?
Jag har sett den, har sett. Ja. Ja.
Hur blev den?
Ja, men jättefin. Det är alltid konstigt tycker jag. Just den här tycker jag verkligen är, om pratade med producenten, hon var så där, jag förstår inte, både du och Katrine som spelar huvudrollen var så här, oj, det var väldigt annorlunda, men det tycker jag att det var, för att man kastar om också i mycket scenordning och liksom klipper om, det är alltid märkligt för att man tycker att man liksom har, och det är vissa scener som man, när man liksom bara, det här har varit värsta grejen, som är superkortad, och så är det någonting jättelitet som man bara säger, aha, det blev så stort, det fick ta så mycket plats. All right. Men lite så, det är alltid märkligt att se, men jag tyckte att den var väldigt fin, och hans mål lite också, Kristoffer, var också att göra en film som han hade gjort liksom så här, rekonstruktion som väldigt, väldigt smal och väldigt, ja men vann massa priser i Cannes och sådär, och så har han gjort grejer som är väldigt publik. Han bara, jag vill hitta någon sorts merch så att både publiken och recensenterna tycker att det här är bra. Mm. Och det tycker jag väl ändå att den är. De är ju, alltså Nikolaj och Katrine är ju jätte, jättebra i filmen. Mycket starkt skådespeleri.
Mm. Ja, vad roligt. Tror du att det blir fler jobb i Danmark?
Jo, men det hoppas jag. Det tyckte jag var väldigt kul. Jag måste ju då också slipa på danskan. Men det kan ju vara bra att ha. Det var ju lite grejer som, jag spelar en svensk kille, men det är också, det var ju vissa så här uttryck och sånt som de, man vill ha på danska. Och det fick jag ju till, men jag tänker att det skulle ju kunna, det hade varit trevligt om man kunde spela både dansk och svensk. Då är det ju lite större möjligheter, ja, just att jobba i Danmark.
Ja, fan, svårt språk att lära sig, en känsla av, ja. Dock. Eller?
Ja, jag har ju, alltså jag tränade ju då just på de här, ett par uttryck som jag skulle göra i den här, och jag var sådär, det här är svårt, alltså att få det rätt. Och när man väl har fått det rätt, och så gick jag till Katrine som spelar hur, hon bara, men lyssna på det här nu då. Och så, och hon, nej, det där var helt, det var värdelöst. Jag bara, va? Jag tycker att jag får till det. Nej, så att, ja, nej, danska är svårt. Mm. Tror jag.
Men, nu ska vi se, fick du regi på danska?
Ja.
Okej. Okay. Det, och den förstod du?
Ja, nej men Katrine som jag hade mest att göra med liksom, henne förstod jag 100%. Och hon förstod mig 100% och det var jätte. Men jag och Kristoffer var, det var lite, det var både engelska och danska och svenska och vi, ja, vi kastade allt möjligt. Men man hittar ju ett sätt att liksom kommunicera på. Men både han och jag tror egentligen inte, för jag, det känns som att han hade en dialekt, men han hade inte det. Jag tror han, både han och jag pratade ganska fort.
Mm.
Och att då är det lite svårt att förstå varandra.
Mm.
Men det gick nog okej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Det finns ju så här, när du blir intervjuad så finns det två grejer som liksom som kommer upp alltid.
Mm.
Och vilka är det?
Antagligen min tjej.
Mm.
Ja, Amy. Och jag tror att det är hon och vad är det med? Alltså det är två saker som du har hittat med.
Ja, nej, men det andra har vi ju redan precis avhandlat.
Ja, Hedda.
Ja, vår tid är nu.
Ja, vår tid är nu. Ja.
Ja. Men och då tänker jag så här, det känns alltid som det är med lite skam från programledaren som Amy skohornas in.
Ja.
Och jag har fått för mig att du tycker att det är ganska obekvämt att prata om, men har det lite grann med skammen från programledarna eller den som intervjuar, har det med den skammen att du liksom bär, att den smittar?
Ja, men ja, lite grann tror jag. Jag tror att det är absolut att det är lite liksom ingången i, som oftast verkligen är, som du beskriver. Det är oftast, jag tycker också alltid det kom sist, allra sist. Mm. I en liksom, det är alltid så att det först avhandlas massa andra grejer och sen så bara, åh, det här. Och så, precis som du beskriver, så är det ofta lite obekvämt. Men det finns också någonting liksom i mig att från början när vi träffades så var det här var liksom, jag hade typ inte ens gjort vår tid nu än. Alltså, eller jag hade inte gjort det när vi träffades. Och då blev det någon så här rubriken var ju Rederiet stjärnan.
Mm.
Och det var ju helt liksom, och sen så började det, och så började folk, liksom journalister som följde oss på sociala medier. Så jag hade varit väldigt liksom lagt ut hur mycket som helst och utan att tänka mig för innan liksom. Men sen så började ju det, och i takt med att jag gjorde Vår tid nu och så där, så började man ju liksom, började bli artiklar på det.
Mm.
Och då kunde det vara lite konstigt, och det var liksom, jag har liksom inte, jag kände mig inte helt, eller varken jag eller Amy tror jag kände oss bekväma med att så här, jag vet inte, trycka ut. För det blev ju liksom så mycket så här, deras kväll på här, och det blev så mycket så här, och det började vi väl känna kanske var lite privat.
Mm.
Och då, och därför så har jag också då blivit lite mer i intervjuer och sådär, att man är lite mer tillbakadragen. Men det, är också, men det blir också konstigt, för att det blir sådär, då blir det istället så här, hur har ni det? Bra. punkt. Och så bara, nej men ja, det är så märkligt. Jag vet inte hur man ska förhålla sig till det.
Jag antar att det är någonting ni har pratat om.
Absolut.
Finns det regler?
Nej, men det gör ju inte det.
Okej. Okay.
Alltså det är det som är, det är det att vi liksom inte, det är inte heller att vi, för det känns också så konstigt att säga så här, jag vill inte prata om det. Och det är också för sent, nästan, för att man har ju gjort det.
Mm.
Alltså, och är liksom, nu är det ju avslut om man skulle sitta och bara, nej men jag vill inte prata om henne överhuvudtaget. Det blir jättekonstigt när man har gjort det förut. Men det var väl det att vi bestämde att så här, kanske vi skaffade väl varsitt så här privat Instagram-account och bara där kan vi lägga ut för våra nära vänner och familj. Där kan vi lägga ut på varandra och vad vi gör och sådär. Och så håller man kanske den andra lite mer på ett annat sätt.
Ja, jag fattar.
Det var väl reglerna vi bestämde.
När ni blev ihop, nu blir det ett par frågor i alla fall här, förlåt. Mm. Men när ni blev ihop, var hon skådis då också eller skulle hon bli det?
Ja, alltså ja. Hon hade ju precis, hon hade ju faktiskt gjort, det var lite så, hon hade gjort en film som heter Min lilla syster. Hon hade spelat in den med Sanna Länken som också gjorde Dubbelliv som jag pratade om den här toppen. Så jag hade jobbat med henne och då började Amy umgås med en kille som heter Joel Lytzov som också var med i Dubbelliv och som och han presenterade oss för varandra. Så att det var liksom lite via Sanna faktiskt som kan man säga indirekt att hon gjorde den filmen som gjorde att hon började umgås med Joel och började hänga i Stockholm och sådär.
Det där är lite intressant nu när ni då gör båda, alltså när ni delar yrke. Skriver ni ihop också?
Nej.
Okay.
Ja, alltså hon skriver ju.
Okej.
Okay. Mm. Massor. Och jag...
Massa manus liksom.
Ja, eller massa. Hon har jobbat på med ett som, specifikt som, som snart har premiär. Funny My Heart på Viaplay. Ja. Kommer i april tror jag.
Spännande.
Ja, jättekul. Det har hon jobbat med jättelänge. Nej, men vi skriver inte ihop. Men däremot så vi pratar ju om... Det är så där, jag har läst hennes manus en miljon gånger och gråtit och skrattat och tyckt att det är, ja, man som man med allt, alltså så där. Och jag sitter ju liksom när jag ska filma och vi brukar text med henne eller hon läser emot och så här, har du någon så här, är det här rätt ingång på det här tycker du eller vad tycker du att den här scenen handlar om? Så det är ju väldigt, det är ju härligt.
Det låter ju superharmoniskt.
Ja.
Blir ni aldrig osam som skit?
Nej men alltså det, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att så här, det är ju väldigt sällan man har liksom blivit så här vad tusan typ. Nej men inte osams men man alltså man kan inte tycka exakt lik om exakt allting så att man, det har väl blivit sådär att man har dragit och då har ju det, men då har ju i och för sig det känts ganska mycket att det är så här och jag har väl varit så här, du säger väl som det är. Du säger väl, var jag bra här eller var jag dålig? Typ. Jag tvivlar på om hon bara är snäll eller om hon... Men hon är ju superärlig så att det är ju ingen fara. Men absolut, det kan ju bli lite. Men vi har haft väldigt, vi har det väldigt bra. Vi har också nog väldigt liksmak. Det är väldigt ofta som vi sitter och vi tycker att saker funkar. Då tycker vi det båda två. Alltså så, och filmer som... Det är väldigt sällan vi stänger av någonting. En film eller tv-serie där en av oss tyckte att det var bra.
Mm.
Det är oftast, ja, det händer ibland, men nästan alltid så är det där var toppen.
Känner du dig dålig ibland när du filmar?
Sällan. Det här, nu blir det lite kaxigt där, men ja, sällan.
Mm.
Men det har ju absolut, gud, det har ju verkligen hänt. Alltså det, nu blir det som att jag bara, men för att faktiskt reflektera lite kring det, att just så här, att jag är inte så nervös. Och inte så nervös och osäker som jag kanske är på... I början av en repperiod på teatern. I och med att det kom så mycket senare i mitt liv. Men jag har alltid hållit på med liksom, kamera. Så det har liksom alltid funnits där.
Mm.
Men jag har absolut haft dagar när man liksom bara... Shit, vad dåligt gick. Och sen så kan man känna något annat. Shit, det där. Den där scenen flög verkligen. Och så tittar man sen och bara tycker att den scenen som flög var usel. Mm. Och så tycker man att den som man hade jättejobbigt med blev jättefin. Så okay. Där får man ju också bara försöka lära sig att skaka av sig. För att man har ingen... Jag har i alla fall ingen liksom... Jag ser inte utifrån. Man är ju i det. Så att jag vet inte hur det blir med alla nivåer och nyanser och hur det klipps och sådär.
Är det bara liksom... Kommer det bara utifrån huruvida du känner att du satte det? Alltså, måste du ha en regissörs bekräftelse för att känna det? Liksom?
Nej, alltså det har ju varit en så här, och det har varit en grej just att så här, gå från barnskådis såklart, som är svårt. För att när man är liten så är det man ju totalt. Man är ju liksom, de gullar ju med en så att man, och varenda tagning fast man är usel så ser de att man är jättebra. Och den bekräftelsen, uppmärksamheten är ju, blir ju svår att hantera när den försvinner sen när man blir vuxen, för det vore ju galet om man skulle bete sig så mot barn. Eller mot vuxna som man gör mot barn, skådespelare. Så den är svår, och den i början hade jag problem med att hantera, att det är den avsaknaden av den. Att för då var vart är min kompass, och det är precis som du pratar om, att då hittade jag väl snarare, då var jag tvungen att leta i mig, när känner jag att jag är trovärdig, närvarande och bra liksom. Det att man måste hitta den kompassen, att för annars blir man, det blir för skört ju, om man ska gå och bara, för ibland kan det också vara att en scen, det kan ju vara att en regissör tycker att man gjorde någonting jättefint, men jag har liksom inte hunnit, hinner inte liksom så här, gud vad bra det var liksom, utan för det är så mycket som händer, och bara bra Charlie, vi går vidare, och då är jag så här, jaha, nej fan, det var inget bra, men det kanske var hans favorit, han eller hennes favoritscen liksom.
Ja, jag fattar. Men du, för att liksom på något sätt summera och blicka framåt, vad vill du göra med resten av din tid?
Åh, herregud. Nej, men jag vill ju jag vill göra massa roliga grejer. Jag vill ha barn. Mm. Ja, har alltid velat, eller sen jag var 12. Mm. Så det är barn, familj. Jag vill alltså just nu är man ju också, sitter här i ett grått pandemi liksom. Just nu vill jag festa. Mm. Det vill jag göra nu. Jag vill ju liksom, såklart. Det är också så, för det vill ju alla. Man vill ju sitta i solen och dricka bärs och gå på konsert och på teater och på bio. Ja, men man vill ju göra allt det där som inte, det var väldigt kortsiktigt. Men jag vill ha barn. Jag vill fortsätta göra roliga roller, bra roller. Jag vill bredda mig. Jag vill göra musikal. Mm. Jag vill i förlängningen regissera. Men det är ju liksom en grej som tycker man ska ha liksom. Det måste vara något som jag förstår, och man måste ha liksom respekt. Alltså jag skulle behöva någon, tror jag, lite upplärning om man ska säga det.
Men har du skrivit något?
Jag har skrivit lite grann, men det är väldigt, det är, jag skriver framförallt en pjäs som jag är på att skriva på. Som har varit sån här go-to-projekt som jag liksom har landat i emellan ofta. Sådär. Mm. Som aldrig blir helt bra, men det är nog inte min, alltså jag tycker, jag skriver okej, tror jag liksom. Men det är bara det att det måste också finnas något. Ska man skriva någonting som ska göras, så ska det ju finnas en liksom, vad vill jag berätta? Det måste ju finnas någonting som jag vill berätta. Och varför ska just jag berätta det? Och det har jag väl inte hittat än.
Nej.
Men jag tänker, när man hittar det, så då kommer jag nog jobba hårt för att det ska bli av kanske. Mm.
Det känns som det finns tid.
Det är det. Nu ja.
Ja, det är ju 29 om 2 veckor, ja, eller vad det är.
Bra.
3.
Shit, nu fick jag. Ja, 29 snart.
Mm. Ja. Ja. Charlie, frågor du inte fått förut.
Mm.
Vad tror du om det?
Det tycker jag är roligt.
Nu har jag ju faktiskt ställt åtminstone 2 som du inte hade fått förut redan.
Minst.
Ja, kanske 7. Mm. Vilket är ditt bästa dansband?
100% Blackjack.
Ja.
Ja, det var en lätt svar.
Ja. Den är ju otrolig. Ja. Vad heter den egentligen? Den heter något annat.
Inget stoppar oss nu, ja, heter den.
Vilken, ja, vilken låt?
Ja, den är dunder. Och den sista dansen.
Jaha.
Den är, det är ju, den spelar de ju när det är sista dansen.
Ja.
Och den är väldigt fin.
Ja, det har jag
ballad.
Får kolla upp. Mm. Du måste byta röst med någon. Vem blir det? Vet du vem, apropå din energi, vet du vem jag tycker du påminner lite om? Mm. Du skulle kunna spela hans son utan problem. Shanti Roney.
Ja, men vilken, ja, det var en ära. Och det var ju, rösten var ju det jag skulle säga, är ju känt till 100%.
Är det så?
Ja, men det är ju Sveriges bästa röst.
Men vilken...
Man får ju liksom... Ja, nej, men känt är ju toppen. Det var väldigt fint sagt. Han är en väldigt stor... han är en stor förebild.
Hur bra är du på Mario Kart?
Ja, det är bra.
Okej.
Okay. Hyfsad.
Mm. Är det någonting du ägnar dig åt?
Ja, det har hänt.
Okej.
Okay. Inte nu för tiden. Men jag spelar mycket tv-spel, men jag spelar inte... Det är Mario Kart just nu.
Vad spelar du nu då?
Alltså jag spelar faktiskt väldigt mycket Fortnite.
Ja.
Mm. Vilket är sjukt. Men jag har en kompis i Borås. Och det är liksom vårt sätt att umgås. Och vi har hållit på med det här så länge nu. Så att det är också så här, vi kan inte byta spel nu. Nu har man äntligen blivit hyfsad. Och vinner ganska ofta. Så att då är man så här, det blir det här. Det är vi och kidsen.
Vad har du för killrekord?
Ja, men vi pratade om det faktiskt häromdagen. Jag har väl ändå fått 15-16 i en match. Mm. Ja.
Mm. Min bonusson Salvador hävdar att han har fått 21.
Ja, det är mycket möjligt. Du är tveksam. Nej, men det är absolut. Det är, men också då, alltså, nej, hur gammal är Salvador då?
Han är 9.
Ja, men de är bättre. Mm. Alltså, de är det. Det är fan, de är bättre än vad jag är.
Salvador, jag skojar. Det är klart att du har fått 21. Måste man tvätta håret när man duschar?
Nej, det måste man ju egentligen. Men jo, jag tycker ju det. Eller jag kan inte göra det utan.
Nej, jag tycker också att det känns naturvidrigt på något sätt.
Ja, jag tycker det är skitkonstigt. Kommer man ut där så är det liksom, nej. Jag tvättar alltid året när jag duschar. Mm.
Vad kännetecknar en riktigt bra baguette?
Nej, men luftigt inre, krispigt yttre. Ja. Nej, men det är väl...
Ja, där satt den.
Ja, där satt den.
Som du.
Ja, exakt. Precis.
Med det tackar jag för idag om du inte har något att tillägga.
Nej, tack så mycket. Mm. Kul att vara här.
Charlie Gustafsson, och har du av oklar anledning missat vår tid nu, kan du se sista säsongen fram till och med 28 februari på SVT Play. Men kanske ännu starkare är Charlie Gustafsson i Uppvärvning, och var du hittar den lilla filmen, det får du lista ut själv så att du inte tröttnar på att jag berättar det. Med det tackar vi för idag, och med vi menar jag givetvis Camilla Fågelborg, Acast, och så jag som heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!